Então está nessa.
6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över det. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och de såg det ingen utom Jesus. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord, att du ska uppmuntra vår tro och att vi ska få se dig klara. Kom med din ande till oss och vidra våra liv, våra tankar, vårt hjärta, vår vilja och din. Den urkristna bekännelsen, det var: Jesus är herre. Jesus är herre. Det är inte Caesar som är herre. Det är inte kejsaren som är herre. Den yttersta verkligheten, den yttersta realitet som alla till slut kommer att ha att göra med är Jesus. Han är upphöjd, han har fått all makt av Gud och han är på väg tillbaka. Han ska ändå kliva in i historien. Och då ska han komma med makt och med härlighet. Och han ska slutgiltigt besegra allt det onda. Och han ska upprätta Guds rike. Han ska göra allt helt. Jesus är herre. Det här var ju den urkristna förkunnelsen. Den urkristna bekännelsen. Jesus är herre. Och han är redan upphöjd. Och sitter på faderns högra sida. Även om vi inte nu ser att allt är honom underlagt. För att citera Hebreerbrevet, så är allting honom underlagt. Och vi väntar på att det ska bli synligt för alla. I episteltexten så påminner Petrus om att det var detta som var hans förkunnelse. Vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Och hans ankomst, det syftar inte på när han föddes i Betlehem. Hans första ankomst. Nej, hans ankomst i makt. Hans mäktiga återkomst. Det var förkunnelsen. Jesus ska komma tillbaka. Och då ska alla se att han är här. Varför ska man tro på detta? Den frågan har ju folk ställt sig från det att de första förkunnade Jesus är här, trots att man inte ser. Varför ska man tro att Jesus är herre? Varför ska man sätta sin tro till ett framtida händelse? Att han ska komma tillbaka. Och det är han som ska göra allt helt. Varför tro på det? I antikens värld, där de första kristna rörde sig och proklamerade att Jesus är herre, så var det ju en värld fylld av religiösa berättelser om gudar och hjältar. Fylld av hjältehistorier. Det var de grekiska och romerska gudarna, Egyptens gudar, märkliga texter från den österländska mystiken. Och bland antikens människor så fanns det en växande skepticism mot alla de här berättelserna om gudar och vad de hade gjort och vad de skulle göra. Och en hel del sa: vi tror inte längre på det här. Andra försökte tolka det om och säga, ja, men vi kan kanske fortfarande lära oss någonting utifrån de här berättelserna. Och så kom de kristna och sa, Jesus är här. Varför skulle man tro på det? Det intressanta är om man studerar Nya Testamentet och undersöker de första kristnas bekännelse att det är Jesus som är Herre. Så motiverar de det kontinuerligt. Varför ska vi tro att det är så? Det är inte bara ett naket påstående. Det är inte bara en blind tro. Utan de ger historiska skäl till varför vi ska hålla detta för sant. De hänvisar till de tusentals människor i Israel som såg hur Gud bekräftade att Jesus är en son genom att låta honom göra under och tecken. Det står uttryckligen så i Lukas evangeliet. Det samlades tusentals människor runt Jesus. Och de såg honom göra det som bara Gud kan göra. Hela de sjuka, uppväcka de döda, ha makt över naturen. Och de första kristna hänvisade till det. Hur Gud bekräftade Jesus genom att göra under och tecken. Som ni alla vet, så kan Petrus säga när han talar i Israel. För människor hade sett det. Så de kunde hänvisa till de tusentals som hade sett hur Gud bekräftade vem Jesus var. De hänvisar allra oftast till de mer än 500 som hade mött Jesus uppstånd. Som ju är den yttersta bekräftelsen från Guds sida. Att Jesus är Herre. Han har uppväckt honom från de döda och mer än 500 personer hade sett honom. Men just i det här tillfället i vår episteltext så väljer Petrus att motivera tron på Jesu återkomst och hans makt utifrån en annan händelse. En händelse som bara tre personer bevittnade. Nämligen händelsen på förklaringsberget. De hade sett Gud bekräftar Jesu identitet genom att i förväg låta dem se den härlighet han ska återkomma med. Det var det som hände på förklaringen. De fick se Jesu härlighet. Och nu hävdar Petrus med emfas att detta är inte som de grekiska och romerska gudasagorna. Det är inte en myt. Bibel 2000 översätter, det var inte sagor. Det grekiska ordet är mytos. Det var inte myter som vi förkunnade före när vi sa Jesus ska komma tillbaka. För vi hade själva sett. Och Petrus säger, jag har med egna ögon sett honom på berget. Rösten hörde jag själv när jag var med honom på berget. Och där såg jag hur Gud gav honom majestät och ära och härlighet. Han säger, talar lite längre fram om den majestätiska härligheten. De hade varit med om fullständigt hänförande. De hade fått se Guds härlighet bekläda Jesus från oss. Den majestätiska härligheten, den som tillhör Gud, knuten till en historisk person. Och de hade sett. Så det vi firar idag är inte en myt, är inte en saga, är inte en intressant religiös berättelse med en viss levnadsvisdom som vi skulle kunna dra som slutsats. Det handlar om en verklig historisk händelse som lägger grunden för vårt hopp om vad som ska hända längre fram. Nämligen att Jesus ska komma tillbaka i härlighet. Framtiden är redan bekräftad i vår historia. Hur ska man förstå det här som skedde? Jesus förhärligades och förklarades och fick för ett ögonblick Guds härlighet så att den blev synlig för lärjungarna. Om vi tänker som vi gör nu i det sekulariserade Europa, att den här världen är det enda som finns, så är det klart blir den här helt obegriplig händelse. I så fall måste man lära med det vara någon sorts religiös myt. Men Nya Testamentet utgår ju inte från en sekulariserad världsbild och denna värld är den enda som finns. Utan att detta är bara en del av det som är verklighet. den världen som vi befinner oss i nu, rums- och tidsdimensionen, den materiella dimensionen, det är inte hela verkligheten. Det är en viktig del av verkligheten som Gud har skapat, men det är inte hela verkligheten. Det finns fler dimensioner som också är skapade av Gud. Det finns en andlig verklighet. På ett sätt kan modern vetenskap hjälpa oss att förstå det här. Vetenskapen säger ju om den här verkligheten som vi nu har kontakt med, att den är mycket större än det vi erfar. Det finns en massa radiovågor och frekvenser som vi inte har kontakt med. Det finns en kvantnivå som är verklig, men som vi inte vanligtvis ser eller förstår. Man spekulerar att det skulle kunna finnas parallella universum. Ja, allt det här hjälper oss att förstå att verkligheten skulle kunna vara mycket större än den verklighet som vi har sinnen som kan registrera. Eller nu säger ju den bibliska världsbilden, den säger inte att den andliga världen finns i någon sorts, på någon sorts kvantnivå. Eller att det skulle vara något som ett parallellt universum. Om det finns parallella universum, då har Gud skapat dem också. Men den bibliska tron säger att det finns också helt andra dimensioner än fysiska universum. Att det finns andliga verkligheter och ytterst sett så finns Guds egen existensform. Och att vår värld är mycket större än vad vi vanligtvis föreställer oss. Vi människor blir lätt förblindade av det som är direkt åtkomligt för våra sinnen, att vi då börjar tänka det är det enda som finns. Och på många ställen i Bibeln så får Gud uppmuntra sitt folk att förstå att verkligheten är större, är mer än det som vi ser. Det finns många exempel på det. En spännande text, om du vill läsa något intressant när du kommer hem i Gamla Testamentet, så kan man läsa i Andra Kungaboken kapitel 6 om profeten Elisa. Och han är förföljd av makthavare som vill röja honom ur vägen. Det är ofta sådana profeter. Och han och hans tjänare har tagit sig till en stad som heter Dotan. Och de tänker att de ska finna ro där. Men nattetid så hinner deras förföljare upp dem och omringar staden Dotan. Och på morgonen när tjänaren som vaknar först går ut ur tältet, så ser han att de är helt omringade av sina fienders soldat. Och han bara ger upp. Det är slut, det är kört. Han väcker profeten. Men Elisa vet att verkligheten är större än det man kan se. Så när Elisa kommer ut ur tältet så säger han, trots att han ser det samma bild, så säger han: var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och så ber Elisa till Gud och säger: öppna min tjänarens ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Och det där med hästar och vagnar av eld är en symbolik för att det fanns en andlig värld som skyddade profeten Elisa. Och det visar sig sen i händelsen att de här soldaterna kom inte åt Guds profet. Därför att världen, verkligheten, är större. Det är därför som vi ber. Därför att vi tror på en större verklighet än den som är synlig för våra ögon. Och den verkligheten manifesterades på förklaringsberget. Låt oss gå till evangelietexten. Och försöka ta oss in i händelsen där den här andliga världen manifesterades för Petrus, Johannes och Johannes. Texten börjar med en liten detalj som vi kan fundera på. Det står så här: 6 dagar senare tog Jesus med sig de här 3 uppåt berg. Ja, 6 dagar senare. Om man läser Matteusevangeliet så ger han inga sådana här tidsangivelser, alltså 2 dagar efter en dag och sådär. Förutom här. Plötsligt är det någonting som sker 6 dagar efter någonting annat. Varför tar han med det? Det måste vara någon sorts poäng. Om man då läser kapitlet innan, då har i det kapitlet så har Jesus frågat Petrus: vem säger människan att jag är? Han frågar lärjungarna och de har svarat olika förslag som folket har på vem Jesus är. Petrus har avlagt sin bekännelse: du är Messias, den levande Gudens son. Så har Jesus börjat undervisa att Messias måste lida. Och lärjungarna kan inte ta in det. Petrus försöker tillrättavisa Jesus. Och så slutar hela den texten med att Jesus säger: sannoliken, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sin rik. Väldigt många bibelläsare har tänkt att Jesus säger här: några av lärjungarna här ska inte dö innan jag kommer tillbaka. Om så fall måste man säga att Jesus hade ett gigantiskt fel, eller hur? Alla lärjungarna dog och miljoner kristna har hunnit dö och Jesus har ännu inte kommit tillbaka. Det är ganska vanligt missförstånd att kristna har för sig att Jesus och de första kristna tänkte att återkomsten skulle ske i deras generation. Och det gör man utifrån det här bibelordet. Några här ska inte se döden förrän de har fått se människosonen komma med sitt rike. Men nästa mening i texten är: sex dagar senare tar Jesus med sig tre av de här upp på väg. Alltså, några här ska inte dö förrän de får se människosonens härlighet. Det är det Jesus syftar. Jesus själv säger: jag vet inte när återkomsten ska ske. Så det går mycket egentligen att man sen vid ett annat tillfälle skulle säga: jag vet att den ska ske innan några av er dör, eller hur? Så, Jesus låter några som får se sin härlighet. De förs upp på ett berg. De är ensamma med Jesus där. De är i bön. Och då händer mycket dramatiskt. Då får de Guds eget svar på frågan: vem är Jesus? Jag ska helt kort bara göra tre kommentarer kring den här frågan, vem Jesus är, som förklaringsberget besvarar för oss. Det första svaret vi får på förklaringsberget, det är svaret från Fadern som säger: Jesus är min son. Alltså, Fadern bekräftar det Petrus hade sagt: du är den levande Gudens son. När de är där i bön så kommer ett moln. Och ur molnet kommer en röst. Vi ska inte tänka ett svenskt litet sommarmoln. Att det kommer ett moln måste förstås utifrån den gamla testamentliga symboliken. Moln är enormt glatt, därför att Gud har valt att göra molnet till en symbol för sin egen närvaro. Och vi har de allra viktigaste och mest dramatiska händelserna i Israels historia, så manifesterades Guds härlighet i ett moln. Det var så när de vandrade ut från Egypten och befriades från Egypten. Då är det molnet som skiljer israeliterna från de egyptiska soldaterna. Och det är molnet som gör att soldaterna ytter sig går under. När Mose gick upp på berget, som vi läste om, så är det molnet och Gud talar ur molnet. Och det är en förskräckande erfarenhet. Hela berget skakar. Folket som står nedanför blir livrädda. Därför det är en manifestation av universums skapare. När Salomo har byggt templet och man ska inviga det, så uppfylls hela templet av ett moln. Och Guds närvaro knyts till den platsen. När de är på berget nu och de är i bön, så kommer det till mål. Som symboliserar Guds närvaro och Guds härlighet. Men nu knyts den härligheten till en person. Jesu eget väsen förvandlas. Han börjar, vi får förstå det här delvis som symboler, han börjar lysa som solen. Och hans kläder blir alldeles vita. Och så hörs en röst: han är min älskade son, min utvalde. Lyssna till honom. Det är andra gången som Gud från från himlen bekräftar Jesu identitet. Det skedde första gången vid dopet. Himlen öppnade sig och en röst som sa samma sak. Så Gud bekräftade för lärjungarna att Jesus är hans unike son, hans utvalde. För det andra så ger de gamla testamentliga fäderna ett svar. Och det svaret är att Jesus är lagens och löftenas uppfyllelse. Molnet kommer, där är en röst, och så framträder det två personer. Och det här är ju bara häpnadsväckande. Om man är en sekulär svensk, men jag tycker det är bara skrattretande. Plötsligt står Mose där, han har varit död i 1400 år. Och Elia står där, han har varit död i 900 år. Och det är klart, kroppsligt sett så är de så bortruttnade som en människa någonsin kan bli. Men här har vi det igen, verkligheten är större än den verklighet som våra sinnen kan registrera. Våra kroppar dör och förmultnar. Men det finns en andlig verklighet. Där Mose är hos Gud och där Elia är hos Gud. Notera här att det innebär inte att det nya testamentet säger att Mose och Elia hade nått uppståndelsen eller hade fått sina uppståndelsekroppar. Det står faktiskt ingenting om deras kroppar och i vilken form de framträder här. Som kristna räknar vi med att alla som har dött kommer att uppstå i sina härlighetskroppar först när Jesus kommer tillbaka. Jesus själv är den första som har uppstått i härlighet. Och sen ska alla andra, inklusive Mose och Elia, uppstå på den yttersta dagen. Men den som tillhör Herren och dör och vars kropp mutnar bort är ju hos Herren i himlen, i den andliga världen. Och där är Mose, där är Elia och där är Abraham. Och där är alla de som har gått före oss och som har dött. De väntar på uppståndelsens dag när de ska få sina uppståndelsekroppar tillbaka. Men de är fullt verkliga. Ändå. Det som nu sker på förklaringsberget, det är att Mose, som dog 1400 år tidigare, och Elia, som ju enligt gamla testamentet faktiskt inte dog utan togs direkt till himlen för 900 år sedan, plötsligt står där på väg tillsammans med Jesus och de samtal. Vi får ingen förklaring till hur de kunde känna igen Mose och Elia. Ingen av de här tre lärjungarna hade träffat dem eller har någon aning om hur de såg ut. Men av någon anledning är det uppenbart. Av samtalet kanske de förstår. Varför just Mose och Elia? De är två enormt viktiga representanter. Mose är ju självklart, han är ju representant för lagen, förbundet på sin befrielse ur Egypten. Och Elia är ju den första stora profeten, han som kickar igång hela profetrörelsen, hela den trend sen av människor som tar emot budskap från Gud och talar till Israels folk. De representerar lagen och profeten. De representerar gamla testament. Och det som det här kommunicerar, det är ju att allt det som lagen syftade fram emot och allt det som profeterna har talat om, allt det sammanfattas i Jesus. Han är lagens uppfyllelse och han är den som profeterna har talat. Vi vet inte hur de känner igen dem, men vi vet vad de pratar om. Inte utifrån texten hos Matteus som vi har läst, men utifrån paralleltexten i Lukas. Där står det vad de pratar om. Det är intressant att få tjuvlyssna om Jesus, Mose och Elias står och talar. De pratade inte väder. Utan de pratade om Jesu uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Alltså det de talade om var hans lidande och död och uppståndelse. Det som skulle ske i Jerusalem. Därför det är ju det helt avgörande om man ska förstå lagen och profeterna. Jesus ska uppfylla alla offer som fanns i gamla testamentet. Han är lagens uppfyllelse. Han ska dö för folket som profeten Jesaja talade om. Så de talar om hur nu hela Guds frälsningshistoria ska stråla samman i Jesus och i händelserna runt honom när han dör och uppstår. Finns inget högre och viktigare samtalsämne än Jesu död och uppståndelse. Det är klart att det är det de talar om. Om den inte hade skett så finns det ingen räddning för Mose. Det finns ingen räddning för Elif. Och det finns ingen räddning för Petrus, Jakob eller Johannes. Eller för någon annan. Allas frälsning, inklusive Mose och Elias frälsning, hänger ju på att Jesus nu verkligen går till Jerusalem och låter sig dödas för vår skull. Det här är en väldigt stark text om det fullständigt unika med Jesus. Han är inte en av profeterna. Han är inte en i raden av Mose och Elia och andra stora religiösa gestalter. Han är den fullständigt unika som alla andra religiösa gestalter, om de har gjort någonting rätt, pekar emot. Det är inte så att de här tre förvandlas och förhärligas. Utan Gud låter sin härlighet knytas inte till Mose, inte till Elia, utan till Jesus. Och han talar från himlen och säger: Jesus är min utvalde, min älskade. Det är honom ni ska lyssna på. Fadern svarar: Jesus är min son. Mose och Elia säger: han är uppfyllelsen av lagen och profeten. Och för det tredje så kan man ju säga att apostlarna ger oss ett svar på vem Jesus är. De får se den här förvandlingen av Jesus. De blir fullständigt panikslagna. Till att börja med så är ju Petrus entusiastisk och initiativrik och lite sådär entreprenörsaktig. Därför att den första erfarenheten är bara av ljuvlighet. För Gud är förstås ljuvlighet och glädje och någonting underbart. Och Guds härlighet börjar manifesteras. Och Petrus kommer med det här förtjusande förslaget. Låt mig vara lite hantverkare här och bygga tre hytter. Och vi kan hålla kvar det här momentet. Och vi kan få vara här och kan bygga. Vi kan få separata rum ner i tre. Och vi kan säkert ha någon som betjänar här och serva. Man hålla kvar här. Men när fullheten av Guds härlighet visar sig, så är de förskräckta. De faller som döda ner på marken. De vågar inte titta upp längre. De blir förkrossade. Och så är det överallt i Bibeln när Guds härlighet kommer nära. När människor börjar förstå på riktigt vem Gud är. Syndfulla människor i mötet med en helig Gud, hur ska de kunna bestå? Men då händer det fantastiska att det nästa som sker är att de känner en hand som är bestå. Jesus går fram till dem och säger: var inte rädda. Och när de tittar upp så har Guds härlighet har försvunnit och Jesus är bara där. Då såg de ingen utom Jesus allena, som det står i den gamla översättningen. Men det är ju ett sätt att för Matteus, han ska återberätta det här, att understryka det helt centrala med Jesus. Han är den som kan förmedla Guds härlighet till oss utan att vi går under. Så har slöjan dragits undan mellan världarna igen. Nu ser de bara den vanliga världen. Men för att ta vad den där slöjan var dragen åt sidan, och de har fått se Guds härlighet. Den Guds härlighet finns hela tiden. Men för ett ögonblick så var slöjan dragen åt sidan. De fick se den. Nu är slöjan tillbaka. Och de ser den väl som vi ser. Men de ser den nu genom Jesus. Det är intressant att Jesus tar med sig tre lärjungar. Han gör det vid ett antal tillfällen. När ett av de viktigaste undren, han upptäcker Jairus dotter från de döda. Det är tre lärjungar med. Hans bönekamp i ett senare, det är tre lärjungar med, när han svettas blod och när han faktiskt ber Gud om att hitta en annan väg för människans frälsning. Det är tre lärjungar att följa med närmare Jesus. Och här på förklaringsvägen, det är tre lärjungar med. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Lagen i Gamla testamentet sa att det krävs minst två vittnen för att ett vittnesmål ska anses giltigt. Jesus har alltid med sig minst tre. Det hjälper ju oss, förstås, att ta på allvar apostlarnas vittnesmål om att de såg Jesus förhärligad, förklaras, bekräftad av Gud och av Mose och av Elia. Det här är inte en galenpannas dröm. De var tre personer, Petrus, Jakob och Johannes. Och de var beredda att intyga med sitt liv det de hade sett. Så där. Och det de har blivit övertygade om, genom alla de under de har sett Gud har gjort genom Jesus, genom händelsen på förklaringsberget och genom uppståndelsen, det är ju att Jesus verkligen är här. Att vi har goda skäl att tro att Jesus ska komma tillbaka i makt och i härlighet. Så för att avsluta. Vem är Jesus? Frågan löper genom evangelierna. Varje människa som är född efter Jesus har anledning att ställa sig den här frågan. Man från Nasaret, vem var han? När han kom första gången, då kom han i tjänarlistan. På många sätt anonym. Gud inkognito. En vanlig människa. Snickare från Nasaret. På ytan ingenting märkvärdigt. Och sen finns det då ett antal moment där det unika med Jesus lyser igenom. Och där man kan förstå att han är mycket mer än det som först möter ögat. Händelsen på förklaringsberget är ett sånt tillfälle som tre personer bevittnade när Gud bekräftade vem Jesus var. Efter sin uppståndelse och sin himmelsfärd så är nu Jesus krönt med ära och härlighet. Och nu väntar vi på att han ska komma tillbaka. Att han ska uppenbaras. Att han ska träda fram. Att han ska komma med stor makt och härlighet. Och då ska vi alla få se det som lärjungarna på berget fick en födsel. Härligheten, makten hos Jesus. Fadern har svarat, Jesus är min son. Fadern har svarat, han är uppfyllelsen av lagen och profeterna. Apostlarna har svarat, han är den enda som är värd att hålla sig till. Och idag så går vi frågan till oss. Vem säger vi att Jesus är? Vilket svar ger vi till honom? Herre, vi vill få bekänna dig den här förmiddagen som den levande Gudens son, som den som är Herre, som Gud har upphöjt över allting och som sitter på Faderns högra sida och som är på väg tillbaka i makt och i härlighet. Herre, vi vill redan idag få bekänna ditt namn och få bekänna vår tillhörighet till dig och säga, Herre, vi vill följa dig. Herre, vi vill tillhöra dig. Herre, vi vill vända våra liv mot dig och vänta på din ankomst i makt och i härlighet. Herre, vi ser fram emot den dagen. Fram till dess så ber vi dig att du hjälper oss att följa dig och lyda dig och tjäna dig i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi står upp och bekänner.